Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej och välkommen till podden Fint, fult och pengar. Jag heter Isabella Löwengrip.
Och jag heter Anna Björklund.
Jag har bevakat det finska valet som avgörs i helgen.
Tycker ni jag ska köpa Marina Abramovic C-vitaminkräm för $200?
Kommer den sköra världspolitiken att påverkas av valstressen?
Och jag har ett gott råd att dela från Ann Lagerkrantz och mig.
Anna, jag är väldigt peppad över en sak.
Berätta.
Det är nämligen val i Finland i helgen. Av all liksom finsk politik så är det viktigaste det som händer den 11 februari.
Mm-hmm.
Och för att man har, så som det finska systemet ser ut, är att för 2 veckor sedan ungefär, då var det ett själva första presidentvalet.
Mm.
Men om ingen får majoritet så blir det ytterligare ett val. Och det är där vi är nu då, den 11.
Mm. Okej, okay. Ja, jag är med.
Och det som är så spännande är att det har varit flera olika kandidater. Men det står mellan, det är väldigt roliga profiler.
Mm.
Och jag tror inte så många svenskar känner till de här personerna.
Alltså Finland har ju, det verkar ju funka bättre deras system, måste jag säga. Okej, jag ska inte vara, ibland kanske är för taskig mot svenska politiker, men det är ju någonting att de verkar ju ha politiker med integritet, alltså är riktiga människor, alltså som de kan tycka olika om saker, de kan uttala sig utan att kolla med partiet först, de kan vara liksom, ja men typ Jörn Donner kan sitta i deras parlament liksom, för att de systemet liksom gör att en liksom kul person kan vara där.
Nej, men de kanske har precis en annan integritet där man då, precis som du säger, du vågar agera själv lite mer. Och det är väl lite det man ser.
Och det är väl för att de har det här personvalsystemet, eller hur? Alltså att hela systemet är uppbyggt på ett annat sätt.
Ja, det är mycket personval. Men man ser också att de som går till valurnorna har ändå en tanke kring, alltså, vilken bakgrund de här personerna kommer ifrån. För om vi tittar, det finns 2 kandidater nu som det står mellan. Den ena är då Alexander Stubb. Och sen har vi då, och han är väl mer från den här klassiska borgerliga sidan, alltså det borgerliga samlingspartiet. Hade jag röstat så hade jag röstat på honom. Och,
yes.
Och den andra heter Pekka Haavisto, och han är egentligen från de gröna. Alltså grön, liksom grön. Grön,
ja, men jag kommer ihåg honom lite.
Men han, nu så kandiderar han obundet. Men det som är kul det är kul på 2 olika sätt. För Alexander Stubb, han är ju, en av hans föräldrar är finlandssvensk. Så han växte upp med som svenska som sitt modersmål, men han pratar också finska. Och för en svensk person så är inte det här en big deal. Men för en finlandssvensk person så är det här en big deal. Alltså finlandssvenskar i Finland är inte så populära. Och det förstår inte svenskar.
Nej, men det är Det har jag förstått.
Ja, vad bra.
Alltså Sverigedemokrater, eller vad man ska säga, deras samfinländare, de är väldigt emot det här med tvångssvenskan, kommer jag ihåg. Alltså att man tvingas, som alltså en rest liksom från när det var den östra rikshalvan, så måste alla finnar fortfarande läsa, om det är så fortfarande, om det inte har försvunnit, att alla fortfarande måste läsa ett visst antal timmar svenska i skolan.
Nej, för jag har så himla många följare också som är då finlandssvenska, som bor då liksom vid kusten, och som verkligen har uttryckt sig att det här är liksom lite som en revansch, att äntligen så har vi då en president eventuellt då, som också har liksom halv finlandssvensk. Så det är lite coolt. Men och så det har dels då Alexander Stubb, och många tror att han kommer att vinna, och han är, om man ska beskriva honom, han är en så här Carl Bildt typ. Alltså han är...
Säger du med socker i rösten?
Nej, men jag tycker det är coolt. För i Norge har ju Jens Stoltenberg, som liksom idag är generalsekreterare för NATO. Du vet, en internationellt cool person. Alltså, han Sosse. Är häftig. Ja, men ändå så det här internationella vibben. Ja, men kolla här Carl Bildt-auran. Och det har...
Tycker du att Carl Bildt också har det? Kanske då.
Alltså jag jämför alla med Carl Bildt. För han är liksom... Han är den idealet. Liksom. Ja, han är idealet för en internationell politiker.
Men jag har följt Carl Bildt på Twitter. Och då har jag tyckt att han har varit lite töntig ibland. Så då är... Ja, för mig har inte han... Stoltenberg har det, men...
Allt Carl Bildt gör är coolt. Det var han och jag som började blogga först i Sverige. Det handlar jag. I alla fall, så Alexander Stubb, han har Carl Bildt auran då, och blir han han har ju varit statsminister i Finland innan. Men blir han president, då sätter han verkligen Finland på den internationella liksom arenan och visar på att här är liksom inte ett riktigt litet land, utan vi spelar med alla stora, utan han har den internationella profilen, pratar fem språk och supercool. Och sen har vi den andra, och Pekka Haavisto då, och alltså det här får man ju, alltså det här är egentligen, jag tror inte jag kommer bli så populär kanske som kommenterar det här, men han lever ju med en man.
Aha, det visste inte jag faktiskt.
Och jag vet inte ens om folk har tagit upp det, eller om det är lite sådär att det här får man inte prata om. Men jag tycker att det är häftigt då på ett positivt sätt. För skulle Haavisto bli president, så blir Antonio blir den första first lady som inte är lady.
Ja, precis. Precis. Ja, det är ju, alltså det har blivit en sån lite konstig grej att vi pratar ju väldigt lite om det, för på ett sätt så, och det är väl alltså kanske någonting positivt att vad ska man säga, att världen har kommit så långt så att säga. Men man pratar väl kanske lite väl lite.
Ja, jag håller med.
Om typ att vår utrikesminister är öppet bi, till exempel. Det vet inte ens folk, eller hur?
Men jag tror det är för att vi inte vet om sånt är positivt eller negativt. Alltså generellt. Så därför vågar man inte prata om det. Är det en styrka eller är det någonting som smittar av sig negativt
ingen
på resten av
vill, nej, precis. Ingen vågar hamna i en sån diskussion om så här, tänk om det påverkar tonläget i förhandlingarna när han är nere i Ankara och snackar med... man vill liksom inte hamna där, så att man bara undviker ämnet, känns det som.
Ja, men verkligen. Det är... nu när du pratar om det, gud vad känsligt sånt där är i politiken.
ja men precis, för det kanske är liksom det sista stället där det faktiskt är känsligt, och just så här utrikespolitik också då, som jag antar att en president håller på med ganska mycket. Så kan det ju verkligen vara det om man åker runt
internationellt så.
Antar jag, om någon bryr sig, tror de bryr sig ens i Turkiet eller ens i...
Ja, nej. Jag vet inte.
Har någon någonsin brytt sig på riktigt?
Jag vet inte. Men, och det är väl där, som skandinav så skulle man ju bara... Eller skulle man... Jag skulle ju bara tycka att det är häftigt hela tiden att vara banbrytande. Och Finland... Det är som, alltså jag tror att många har ju lite bilden av att finländare är ju lite så grumpy. Och, men å andra sidan, det är de som sätter en kvinna till liksom statsminister. Och, de är banbrytande på många sätt rent politiskt som man kanske inte hade trott skulle komma från Finland. I helgen då så blir det val. Och jag tippar då på, så precis som många andra, att Alexander Stubb blir president. Och det här ska bli jättespännande att följa. För att det känns som att när du och jag började podda så har vi har ju varit väldigt pro till Finland hela tiden, du och jag.
Jag är ingen finlandshatare. Nej, jag det måste jag säga.
Nej, men det här känns som att liksom Finland kommer mer och mer in i det här internationella spelet. Och det här känns jättekul. Heja, heja.
Heja, heja. Isabella, minns du uttrycket att kalla det för konstprojekt?
Ja, det är någonting som... Det här, alltså konstprojekt, det begreppet blev ju känt för stora massan efter... Var det en Big Brother-deltagare?
Ja, precis.
Det var ju någon som hade gått in i ett hus och varit ett konstprojekt.
Exakt. Och det var liksom ett roligt skämt som alla höll på med just i den vevan, eller halvroligt kanske, men för typ kanske 10 år sedan. Att man gör någonting kanske lite stört eller lite pinsamt eller skamlöst. Typ, man är med i Big Brother och sen kallar man det ett konstprojekt. Jag tror att det kanske var i samma veva som Anna Odell hade blivit väldigt känd, liksom, konstnären Anna Odell, när hon hade hamnat på psyket och kallat ett konstprojekt. Eller någon spred ner en tunnelbanevagn och det var ett konstprojekt. Och det här blev liksom, det blev ett skämt som folk höll på med, att man liksom... Ja, så här. Ja, nu har jag hamnat hos Kronofogden. Jag kallar det ett konstprojekt. Det var liksom ett sätt som folk pratade då ett tag. Kanske lite irriterande sätt folk pratade. Men minns du den här tiden?
Ja, absolut. Men det här är också, det finns ett före och ett efter Anna Odell. För ingen visste vad ett konstprojekt var innan.
Nej, precis. Det, exakt. Det sipprade ut i det allmänna medvetandet tack vare henne på något sätt. Men den kanske internationella drottningen av liksom, ett performance som folk minns, det är väl ändå Marina Abramović, eller hur?
Ja.
Hon, ja. Ja.
Det är så mycket knasiga grejer som hon har pysslat med.
Ja. Alltså, mycket av hennes konst har ju handlat om henne själv. Alltså, jag tror att det är därför folk just... Det är därför man kan hennes namn och vet hur hon ser ut och så där. För hon har gjort mycket som handlar om konstnären som person, om egot, om hennes eget ego, om att hon ska lägga ner sitt ego eller smälta ihop sitt ego med en annan konstnär eller ställa ut sig själv. För det som hon gjort som kanske flest kommer ihåg är ju den här The Artist is Present, när hon sitter i en konsthall och folk fick gå dit och sitta mitt emot henne, titta på henne och så vidare. Finns stora...
Hon gör alltså det här, för er som lyssnar, hon gör det här varje dag i 3 månader. Då sitter hon på den här stolen och bara, och vem som helst får sätta sig framför, och hon rör liksom inte en min. Men det är alla andra som gör miner. Och det var det som var själva konstverket, att hon blir en spegel för dem som tittar på henne.
Precis, och så finns det, och det var också 10 år sedan, jag kollade upp när det var, eller drygt 10 år sedan, så var det ett väldigt viralt YouTube-klipp när hennes då gamla konstnärskollega, som de hade gjort ett performance där de skulle så här, säga farväl till varandra, som skulle gå från varsin ända av den kinesiska muren, och så skulle de mötas på mitten, säga farväl och sen aldrig se varandra igen. Men så dyker han upp när hon sitter på MoMA, tror jag det är, och det var ett väldigt viralt klipp som någonting får mig att tro, för det var väldigt, väldigt noga filmat och ganska snyggt filmat. Det var liksom ingen skakig mobilkamera från 2012, utan det var väldigt det var nästan hon har varit bra.
Tror
på
att hon visste om det själv?
Jag vet inte om hon visste, någon lär måste ha vetat om det. Alltså, för att det var väl kanske MoMA, jag vet inte. Men det är liksom, det är flera miljoner visningar, det finns på YouTube. Man kan kolla när
jag tror att att MoMA kände så här, nu har nyhetsvärdet varit, det har passerat tre månader. Hon sitter kvar där med sin röda klänning, vi vill få henne flytta på sig, vi gör någonting som, så att det blir kul igen.
Ja, precis, det kan vara så. Men jag minns redan när jag såg det klippet då för 10 år sedan, så minns jag att jag tänkte, oj vad botoxad Marina Abramovic är.
För jag fick en chock att hon var, vad är hon, 77? Jag trodde hon var yngre.
Exakt, exakt. Hon ser ut som kanske 50. Men av någon anledning så tänkte jag då så, oj, det känns, av någon anledning känns det lite fel för en konstnär att vara så uppenbart liksom fixad. Och sen så tänkte jag, rättade jag mig själv, fast å andra sidan så här, alltså, hon just jobbar ju mycket med egot och ytan och så där. Är det botox och kallar det ett konstprojekt, så att säga? Alltså, är det det hon håller på med? För att det är så uppenbart liksom, för mig i alla fall, att det är ganska mycket fillers i kinder och läppar och allt möjligt. Och så också. Och, för jag vet
det är lite
också
att, märkligt att man, inte, att man inte, att en konstnärinna inte ska ha botoxa. Att det är något, precis, som känns konstigt i det, fast det inte...
Precis. Och samtidigt så vet jag också att, alltså, för Marina Abramovic, hon har ju också varit lite kompis med Kris Jenner, vet jag. Det finns bilder på henne och Kim Kardashian ihop. Alltså, hon har inte varit rädd för att röra sig bland andra stjärnor. Inte bara vara i konstvärlden så som många konstnärer liksom, håller sig till. Utan hon har varit ute i den riktiga världen och i Hollywood och i det botoxade näringslivet liksom. Och så det kan ju också vara att hon bara är påverkad precis som andra människor. Att inte ett medvetet... Jag vet inte, den där gränsen har jag funderat på liksom. Och särskilt kanske nu då, för nu har Marina Abramovic, 77 år gammal, lanserat en hudkräm. Och det är någonting med tajmingen också i det här. För att jag skulle säga, alltså jag har på sistone liksom pratat med folk om att, och jag tror att många andra samtidigt har börjat se igenom så här hudvårdsbranschen lite grann.
Vi är ju en sån fas.
Eller hur? Att varje gång jag ser en bild på världens rikaste kvinna till exempel, Betancourt, som är L'Oreal-arvtagerskan som jag pratade om för några avsnitt sedan, då tänker jag att så här, ja, det här är någon som har blivit mång miljardär på att ta billiga ingredienser, hälla i en plastburk och skriva någonting som låter lyxigt på. Och det känns liksom inte så nice. Trots att jag gillar liksom self-care, jag gillar smink. Men jag gillar inte att känna mig lurad eller liksom pådyvlad något. Alltså, det känns bara inte så kul att någon annan blir så rik på att jag blir fattig och en plastburk rikare bara. Förstår vad jag menar?
Det som krockar är ju att vi har en, alltså en karaktär som blir liksom smutsig och blodig och jordig i sina liksom installationer och konstprojekt. Och det är väl någonting som du och jag och människor tolkar som jordnära.
Ja, just det.
Men en riktig människa av kött och blod.
Verkligen.
Och sen helt plötsligt så ska den här kött och blodmänniskan ska stå och posera med den här lotion för 3000 kronor. Alltså, det är där det skaver. Hade hon inte haft den här stora kontrasten så hade man inte brytt sig lika mycket.
Nej, men precis. Alltså, men samtidigt så, alltså, frågan är ju då, är det här, för att det står i liksom, den innehåller då ingredienser som vitt bröd, vitamin C och vitt vin. Och som sagt, den är rätt dyr också. Men och den säljs liksom med så här, att den ska vara någon slags motstånd mot den snabba teknologiutvecklingen och att vi människor måste omfamna enkelhet i våra liv, simplicity, annars kommer vi liksom bli lost. Och de gillar inte konsumtion, vilket då, alltså, kanske är lite ironiskt eftersom det här är då en dyr, kanske onödig kräm. Och jag vet liksom inte. Är det här en kommentar på samtiden och konsumtionssamhället? Eller är det bara så att Marina Abramovic har hängt mycket med Kris Jenner och sådana? Och inte lyckats lägga ner sitt ego som hon höll på med på 70-80-talet. Utan har jättemycket ego. Och hon har ett ego som vill tjäna en massa pengar. Och har lärt sig att ja, hur gör man om man vill tjäna pengar och är känd? Jo, man säljer en dyr kräm med sitt namn på. Som verkar lyxig.
Jag tänker att hon som 77-åring, hon är trött på att skada sig själv. Så nu vill hon liksom göra någonting mjukt och tjäna pengar på. Just om man tittar, om man kollar vad hon har gjort som då de här konstprojekten. Mm. För att gå igenom från de som lyssnar. Att för jättelänge sedan så hade hon ett projekt där hon skulle hålla upp sina händer. Mm. Och så skulle hon snabbt, du vet, som en kock hugga med en kniv mellan fingrarna.
Ja.
Och så fort varje gång som hon började blöda så tog hon upp liksom nya knivar. Hon satt ju med liksom en helt blodig hand. Och ett annat konstprojekt heter Art Must Be Beautiful. Och i den så ska hon borsta sin hårbotten så hårt att hårbotten rinner av blod. Så jag tror att när man har levt och gjort konsten så det blir svårare och blodigare och liksom mer extremt. Jag tror att någonstans när man är äldre så kommer man till en punkt där man känner så här, jag kanske bara måste göra någonting. Bara sälja en kräm.
Bara sälja en kräm.
Det kanske blir liksom det kan bli lättare, tänker jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag läste en intervju med Ann Lagerkrans i DN.
Mm.
Ann Lagerkrans vars namn jag inte hade hört innan, tror jag. Men hon är vice vd på SVT.
Visste jag inte.
Nej, precis. Och gift med David Lagerkrans. Vilket kanske är varför folk är lite extra nyfikna på henne, om man ska vara ärlig. Men hon verkar också vara en så underbar människa.
Mm.
För hon låter liksom inte som så många andra människor som gör en stor intervju. Alltså hon pratar mycket om så här beredskap och om hur public service liksom ska hantera hoten mot nationen och säkerheten och så vidare. Vevradior hit och dit och så. Men hon pratar också om sig själv på ett så himla kul sätt. Alltså till exempel säger hon så här: herregud vad jag älskar mina föräldrar. Jag känner mig förutsättningslöst älskad. Det skapar en livslång trygghet. Inte det är ett roligt citat. Jag har liksom aldrig hört någon säga så riktigt.
Och i ett sammanhang när de pratar om svensk beredskap, eller?
Ja, man pratar lite om sig, beskriver sig själv liksom lite så här. Eller hon berättar att hon jobbar helst veckans alla dagar.
Mm.
Och det är också så här som, det finns ju folk som gör det, men jag brukar inte höra folk säga det på det sättet. För hon säger så här: jag har inget behov av hobbyer eller att göra festliga saker på fritiden. Nej, okej.
Åh, vad uppfriskande.
Men hon säger också en sak i den här intervjun som är att hon bestämt sig för att aldrig tacka nej för att hon är feg. Och det berörde mig lite. Hon sa att hon ska aldrig tacka nej för att hon är feg eller för att det är läskigt.
Nej.
Utan det är i så fall av andra anledningar man ska tacka nej. Och det har jag nog praktiserat själv i mitt liv. Men jag har inte riktigt formulerat det så innan. Men det är nog min regel också. Att det får liksom aldrig vara anledningen.
Nej.
Det får inte styra en liksom.
Jag har ju,
eller hur?
Ja, när du säger, jag har ju alltid levt så.
Alltså för egentligen så, jag är ju en blyg viol, eller vad? Alltså jag minns här första gången vi skulle hålla föredrag för klassen i lågstadiet, tror jag, kanske var i trean eller sånt där. Och jag höll på att svimma. Jag kommer ihåg det väldigt tydligt, att jag minns att det blev grumligt framför ögonen. När jag stod fram, så att det blev, så jag kunde liksom inte se vad jag hade skrivit, för att jag var så yr.
Vad jobbigt.
Det var verkligen så här jättejobbig liksom stund. Och jag minns att jag vågade inte höra min röst inspelad. Jag tyckte det var kändes jättejobbigt. Och sen så någon gång, jag vet inte riktigt när det var, men någon gång så liksom bara bestämde jag mig för motsatsen. Och igår så här, så då ledde jag liksom en gala på en ganska stor scen, och man är där liksom, man är på scen.
Du måste berätta om den.
Ja, men det var Scandinavian Design Awards, och det var jättekul. Det var på Musikaliska, så det är ingen jättelokal, men det är ändå liksom en stor teater så. Och man är på scen, men typ en timme i sträck. Det är så här en jazzsextett liksom, som kompar vad man säger, man ropar ut saker. Jag läste en monolog som jag skrivit när det var liksom bara en ljuskägla på mig, du vet, alltså man springer fram och tillbaka och hit och dit och så. Och jag tyckte det liksom, att det var liksom så lugnt för mig. Förstår du? Alltså jag var lite så här nervöst innan och sådär. Och lite så här, hur kommer det att vara? För det är en så här situation med mycket oförutsägbara saker. Man vet inte vad folk kommer säga och när de kommer upp och vilket humör folk är på. Man har ingen aning liksom. Men att vara där var liksom så långt ifrån att liksom svimma över att hålla ett föredrag om kaniner, kommer jag också ihåg att det var. Jag gillade kaniner så mycket. Och det är ju för att jag har haft den inställningen, tror jag, som det har blivit så. Eller hur? Att då blir man immun på något sätt. Om man bestämmer sig för att säga, nej, men jag får inte vara feg. Så.
Ja, eller? Det är så svårt. Det är så svårt. Jag vet inte, det måste ju ligga genare på något sätt. För titta bara på mina barn. Jag har ett extrovert barn och så har jag ett blygt barn.
Ja.
Med samma liksom uppfostran.
Ja.
Så jag tror att absolut att man kan förbättra sig. Men jag tror att det är olika svårt att bestämma sig.
Ja, ja. Ja, men precis. Nej, men
det jag aldrig skulle göra, jag skulle aldrig gå upp och sjunga på scen eller köra ståuppkomik.
Jag skulle kunna göra där båda delarna. Liksom, jag bryr mig inte.
Men du kanske kan sjunga. Jag kan ju inte det.
Alltså,
det hade varit min mardröm. Så här, ställ dig Isabella, skriv lite skämt och underhåll de här personerna.
Ja.
Alltså fy.
Nej, men jag har liksom snart inga sådana grejer kvar, har jag insett. Jag har liksom, jag kan säga intervjua politiker som är så här, eller prata med folk som är jättesmarta. Jag tycker liksom inte att saker är jobbiga. Jag menar inte att jag är bäst i världen på det. Det är liksom inte det, utan det har bara slutat vara jobbigt för mig. Och då blir det liksom automatiskt ganska enkelt. Jag vet inte.
Vad härligt. För nu låter du exakt som hon SVT.
Ja, alltså det är väldigt skönt. Förlåt, jag är bara lite, jag, Men jag tänkte på det. Jag kommer ihåg att för jättelänge sedan så lyssnade jag på, och det var nog verkligen före jag var lugn med såna här grejer. Mer i liksom någon fas av livet när jag typ skulle haft jobbet och prata in på någons telefonsvarare för att jag blev för självmedveten om hur jag lät och så. Men jag minns att jag lyssnade på Filip och Fredriks podd för 100 år sedan, där de pratade om att jag kommer ihåg att de pratade om Rod Stewart och att han har uppträtt liksom live på så stora arenor under så himla lång tid. Och att adrenalin är någonting som man liksom blir tillvand på. Precis som med typ en medicin eller en drog eller någonting. Att man, de sa att skulle man ge hans adrenalinnivå, liksom, den han har när han går upp på liksom Wembley nu för tiden. Så skulle man injicera det i liksom en vanlig människa, så skulle den tvärdö på fläcken. Alltså för att han har jobbat upp en sån resistens liksom mot det. Och det tror jag är sant. Alltså, för att det är precis som, ja, men, som så mycket annat, liksom, än bara en fråga om att nöta igenom. Men det är ju väldigt skönt efteråt.
Men just, men det är också uppfriskande där med SVT, med kvinnan där, Lagerkrans. Mm. Jag tycker att det är så härligt att en kvinna får säga att, men jag behöver inga intressen, jag tycker om att jobba varje dag. För det, många skulle ju säga att hon är någon form av så här bakåtsträvare som slår ner på kvinnor som har försökt liksom kämpa med så här work-life balance.
Mm, mm.
Jag tycker att det är faktiskt härligt att hon kan säga så. För när jag har sagt så tidigare i livet, så har det inte varit lika på välkommet.
Det kan också vara att hon är 50. Och det är ju faktiskt en grej som ska bli väldigt skönt med att vara 50. Att inte ha lika mycket work-life balance att hantera. För det är ju både rent fysiskt liksom lite svårare och mer laddat. Allt är så laddat för oss i vår ålder.
Vet du vem Joe Bidens största hopp är?
Hans gulliga hund. Har ni inte en gullig hund?
Nej, det är inte hunden. Det är Taylor Swift.
Aha! Mm, okej. Okay. Yes.
Hela Joe Bidens stab hoppas på att få in henne som, liksom, som en kampanjkändis. Och att hon ska uppmana sina stora, liksom, enorma, liksom, fanskara att
hennes rösta Swifties på honom. Ja, de är väldigt duktiga på att rusa ut till liksom, och göra som hon säger. Eller som de tror att hon vill, Swiftiesarna. De är väldigt bra på att bomba ett kommentarsfält, liksom. Eller, ja, de är som en liten armé, liksom.
De är som en armé. Och vid förra valet så gick ju hon ut och berättade att hon stöttade Biden.
Mm.
Och så nu så hoppas ju de på att hon ska kunna göra det här igen. Just för att, ja, det är många som tror att det blir inte Joe Biden som blir liksom president nästa gång då.
Nej, precis.
Jag tror också att Joe Biden just nu behöver någon stor som bara kommer och, ja, men försöker få fler och uppmärksamma på att han är god. För många glömmer ju, alltså många glömmer bort det, jag tror att det är USA, utan att man ser till mycket till det här att man vill förändra, ta hand om USA, men att det inte finns någon, alltså det är oftast måste det ju vara en tredje part som förstärker vad första parten vill säga.
Ja, men jag förstår vad du menar. Det finns väl ett problem med det här, om det är just Taylor. Jag håller med om att han behöver någon. Han har väl liksom förtroendesiffror som väl ingen amerikansk president som har haft så länge så låga siffror på
alltså de har ganska uttalat att de önskar henne.
Ja, okej. Ja, för att jo, men ja, han behöver det absolut, men ett problem med just Taylor Swift är inte det att hennes Swiftiesarna är väl barn. Okej, då är det ännu bättre med någon som har kanske myndiga fans i just det här sammanhanget. Eller?
Ja, men fast jag tror hon har många fans. Men inte det intressant att Trump har ju ingen stor kändis som backar honom. Och det är likadant om man ska man dra en parallell till Sverige. Vi har ju ingen stor kändis som hejar på Jimmy Åkesson och SD.
Ja, men hela den antietablissemangsgrejen hade ju inte funkat lika bra om de hade hela liksom kändiskåren på sin sida. Utan alla sverigedemokrater liksom har ju en känsla av att så fort de sätter på tvn, så nästan vem de än tittar på, så är det någon liksom från etablissemanget. Men, och att det är liksom folkets röst som är deras. Och det gäller ju för Trump också. Och det stämmer ju också lite. Alltså, just att, vad ska man säga? Kanye West var väl, han hade väl på sig en MAGA hat någon gång. Men annars så är det inte så många. För att det liksom skulle bränna för många broar i Hollywood.
Det är sant. Och just Hollywood är ju väldigt demokratiskt också.
Mm.
Hela Kalifornien-strejkan där. Men jag, i alla fall, jag har följt valet. Vi närmar oss Super Tuesday i början av mars.
Just det.
Och på republikanernas sida så är det ju bara då Nikki Haley kvar som kandidat mot Trump. Och hon har då ingen chans.
Nej.
Så det är inte lika spännande längre, utan det lutar ju åt att det blir Trump mot Biden. Men det som jag är så bekymrad över, det är att hela den här geopolitiken i världen, allting som sker med liksom Houthi-rebellerna och Iran, Gaza, Ukraina, alltså allting är bara en bricka i spelet i det här liksom valfjäsket.
Hur menar du då?
Det viktigaste, det största som händer i vår värld just nu är frågor som både Joe Biden och Trump kan använda sig i sin marknadsföring för att bli president, beroende på vad de tycker. Som till exempel, Trump går ju ut med att vi inte ska stötta, för du gör ju lite nu Joe Biden också, men att vi inte ska ge mer pengar till Ukraina, för vi ska behålla pengarna i vårt eget land och också lägga resurser på liksom gränsen mot Mexiko. Så att de här stora frågorna och allting som händer i Röda havet också, det här blir ju till liksom valfrågor. Det är för stora frågor som sen vinklas utifrån hur presidenten vill presentera lösningen som passar de som ska rösta på honom. Hänger du med?
Ja, men förlåt, men är inte det lite som politik är? Att de säger så här, jag vill göra det här, rösta på mig så gör jag det i de här frågorna.
Jo, men det här är så, ja absolut, så funkar det ju. Men det här är så enorma frågor. Ja. Så vi pratar om, ska USA gå till attack mot Iran någon gång? Alltså, det är frågor som är på en sån enormt stor nivå som blir valfrågor. Valfjäsk.
Men inte det egentligen
det
bra?
Oroar mig.
Ja, det kan man ju oroa sig för. Men egentligen så här, det är egentligen konstigare när såna jättestora frågor avgörs utan att väljarna har sagt någonting om det. Alltså, det tänkte jag på med NATO, liksom, att Sveriges liksom svängning i NATO-frågan, den var ju liksom inte alls med i en valrörelse. Utan det var ju liksom, det beslutet fattades ju precis i slutet av en mandatperiod och sen liksom utan någon diskussion. Och det är egentligen konstigare när inte väljarna får säga sitt överhuvudtaget. Så egentligen kanske det är bra, det kanske är perfekt att vi har någon slags folkomröstning om så här, ska vi ha tredje världskrig eller inte? Nu får amerikanerna bestämma sig här.
Jag förstår. Men det som är jobbigt dock är att de som skriker högst är alltid de som är mest arga och upprörda.
Ja, så kan det vara.
Och det blir problematiskt när en politiker ska behöva samla röster utifrån de som skriker högst. Alltså,
du är rädd för liksom att det blir populistiskt helt enkelt. Alltså, saker som hade behövt diskuteras på en liksom lite mer, vad ska man säga, på ett lite mer sansat sätt kanske än Trump i en valrörelse brukar ha för tonfall.
ja, men om vi tar för de här känsliga relationerna som har mycket med Röda havet, och det här kommer ju då påverka priserna för olja och liksom handel.
Det blir så problematiskt när man lyssnar på de aggressiva rösterna som skriker att så här måste presidenten göra, annars röstar vi inte på en. De intellektuella som kan sitta ner och klura och tänka, de kommer ju aldrig till tals. Alltså, är ett presidentval så lyssnar ju presidenten på dem som hörs mest. Och det är oftast inte kanske de mest intelligenta människorna som sitter med en långsiktig plan.
Nej, jag förstår vad du menar.
Och därför är det farligt att ha att det är så mycket val just nu i den här fasen.
Mm.
Så att det här, det kanske inte, det kanske, eller jag tycker snarare att det är livsfarligt att de här världsfrågorna hamnar i kläm av ett amerikanskt val.
Men det är farligt med demokrati. Det är farligt att låta folk prata och bestämma grejer.
Men på tal om det till en lite lättare fråga. Jag läste i... Om det är något land som gillar demokrati så är det ju Frankrike.
Mm-hmm.
De får ju rösta om allting där. Mm. Det är ju verkligen så. Alla har rätt till en... till ordet.
Mm.
Och där hade de röstat nu nyligen till att ju tyngre bil du har, desto mer parkerings alltså timpeng ska du få.
Så om man har en liten smart car så är det billigare att parkera än när jag kommer med min sjusitsiga Volvo.
Ja, exakt. Så desto tyngre, större bil. Har du en SUV då så ska du betala mer. Och det var ju så här 400 spänn i timmen om du ska parkera liksom i närheten av city i Paris.
Mm.
Men det roliga var, då tänker man så här, ja men det är väl klokt, jag bränner mer bensin. Men då har de även gjort så att även om det kommer in en Tesla i den stora modellen så måste den också betala lika mycket som den här stora liksom, bensinbilen.
Mm.
Och då hade de frågat folk så här, men hur resonerar ni kring det här? Och då var det här snarare ett straff på de som hade väldigt mycket pengar och körde SUVar. Snarare att det var en miljöfråga.
Det är perfekt. Alltså i Schweiz har de ju fortkörningsböter som är i relation till inkomst. Så det finns ju liksom rikingar som kör för fort med sina dyra bilar. Kan ju få så här liksom fortkörningsböter på flera miljoner. Och det, varje gång jag ser det så tänker jag säga, ja men rimligt. Inget konstigt med det. Det är väl så det borde funka. Alltså, perfekt system ju.
Men det jag tänkte på när jag läste om de här Tesla som får betala mycket pengar.
Mm.
Det är att den här typen av frågor kan få styra när det är val. Inte när det är liksom en världspolitik. Det blir fel. Det är därför jag är orolig just nu.
Jag förstår. En kort grej på slutet bara, apropå det här med liksom den krisande, vad ska man säga, att Suezkanalen typ är blockerad av de här läbbiga rebellerna som är finansierade av Iran och sådär. Alltså, jag vet att det står lite om det i tidningarna och sådär, men min upplevelse av att det här redan påverkar mitt liv jättemycket, eller jag tror i alla fall att det är det, för jag hade jättebråttom igår och så hann jag inte äta och så svängde jag förbi McDonald's och skulle köpa en sallad där. Jag tycker det är sallad är oväntat god. Och då var salladerna slut, till exempel. Och sen så förra veckan när jag var på Konsum, då var, skulle jag köpa så här, jag skulle köpa sådana frysta ekologiska här i kuvert som jag alltid köper. De var slut. Jag skulle köpa röda äpplen. De var slut. Jag skulle köpa liksom hälften av sakerna som var på min lista var slut. Och alla det var säkert sådana saker som transporteras
som fast
genom, ja, som är bort. Jag får inte mina harikovär för att de har fastnat liksom i någon afrikansk hamn för att hela jävla världshandeln har behövt byta rutt. Och det har jag faktiskt inte hört så mycket om. Är det här sant? Är det så? Eller liksom, salladen har aldrig varit slut på McDonald's.
Att det påverkar dina äpplen?
Ja, att det påverkar mina äpplen.
men jag har inte läst att det är där problemet är. Utan att det som först kommer att påverka har ju mycket med så här bilproduktion. Som ska gå, bilar som ska till Europa. Men absolut, äpplen är också jätteproblematiskt. Så vi får se att det håller tummarna för att de inte möglar när de får ta sig runt Afrika.
Håll tummarna. Jag måste hålla min diet. Och det här var fint för att ta pengar, eller?
Ja, det var det. Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.